Och nu tänkte vi att vi skulle avsluta den här helgen genom att få läsa Guds ord tillsammans och på det sättet låta ordet få verka i våra liv. Så stort tack ifrån oss som jobbar med Israels vänner. Förresten, vi som är en del av Israels vänner, vi är troende människor, frälsta av nåd, på nytt födda, andedöpta, med minst en nådegåva, kallat av Gud till att förkunna evangeliet, göra lärjungar av judar och greker, men också Israels vänner. Det vill säga, det är så vi läser Guds ord, det är så vi förstår Guds ord. Så ännu en gång stort tack, och jag vet att ni ska börja en predikoserie under hösten. Trons väg, trons resa. Och det är utifrån det som jag skulle vilja inbjuda er att få läsa en text tillsammans med mig. Texten finner ni i första Korintierbrevet, kapitel 10, vers 1 och framåt. Och jag tror att vi gör som jag brukar göra när jag predikar. Vi ställer oss upp när vi läser Herrens ord. Första Korintierbrevet, vers 1 och framåt. Bröder och systrar, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn. Och alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och drack. Alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem. Och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringsprida i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss. För att inte vi liksom dem ska ha begär, för det första, till det onda. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem blev. Det står ju skrivet, folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte frästa Kristus som en del av dem gjorde. De dödades av ormar. Knotta inte heller. Så som en del av dem gjorde, de dödades och fördärvade. Det som hände de känna som en exempel, som skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som menar sig stå, se till att han eller hon inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Ska vi be. Herre, tack för att vi får lov att läsa ditt ord denna morgonen. Tack för att du har gett oss liv och liv i överflöd. Du har blåst liv genom din heliga anden i våra hjärtan. Och idag så upplever vi här en benägenhet, en längtan efter att få ära dig, prisa dig, låta dig få fortsätta verka i våra liv. Och den goda verken som du har påbörjat i oss. Herre, vi vill inbjuda dig genom din ande att du får fortsätta, Herre, finputsare, förverkligare. Och låta allt det som du har tänkt och planerat för våra liv, för den här församlingen, för den här tiden, för den här regionen och Skåne. Herre, får bli en verklighet. Vi vill jättegärna vårda med allt det som du har planerat. Vi vill inte missa någonting utav det som ligger på ditt hjärta. Vi vill att våra familjer, våra liv ska få vara det som du har tänkt, Gud, och det som du inbjuder oss att fortsätta upptäcka, fördjupa, realisera och låta det få återspegla dig. Att du lever mitt ibland oss, att du rör dig mitt ibland oss, i oss och genom oss. Så Herre, vi ber, välsigna oss den här stunden när vi ska få läsa det ut tillsammans och reflektera kring det. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Temat denna morgonen är Israel, en vandring i otro och i tro och otro. Man skulle också kunna säga så här: den som tror sig så stadigt ska se till att han eller hon inte faller. Du som upplever att det kristna livet flyter på, saker och ting är som de ska, att du upplever att Herren är med dig och är glad och tacksam för allt det som är, och Guds ande är där och verkar. Du som tror att du är stark, se till att du inte faller. Amen. Zlatan har sagt många olika saker, men han har sagt bland annat så här, att han lärde sig att dribbla genom att titta på sin stora idol Ronaldo. Jag tror att det är så det fungerar här i livet. Vi lär oss att göra saker genom att iaktta, titta och se hur andra människor gör saker och ting. Ibland så lär vi oss om hur saker ska göras, och ibland så kan vi också lära oss om hur saker inte ska göras. Eller hur? På samma sätt gäller Gud. När vi läser om Gud, när vi får lägga ut i Bibeln, i hans berättelse, så kan vi lära oss att nästan med en gång när syndafallen inträffade, så satte han igång hela maskineriet för att upprätta hela, återövra tillbaka hela synskapelsen. Och han sa: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, som är den första profetian som talar om Jesus Kristus. Strax därefter så kallar han Abraham och så ger han en massa löften om ett land, om ett folk, om att de ska vara en välsignelse. Men ni vet, för att ett folk ska bli en nation så behöver de inte vara ett folk. De behöver inte vara ett land. De behöver också något som kallas på engelska a constitution. Sverige har lag. Sveriges lag. Eller hur? Grundlagen. Och på samma sätt så ser du att under hela första Moseboken så talas det om en familj som har fått de här löftena. Och så sen i andra Moseboken så ser du att Gud ger dem lagen. Som talar om för dem vem Gud är, vad Gud vill och hur Gud vill att de ska få leva sina liv. Bibelns Gud har varit och kommer att fortsätta vara en god Gud som vill det bästa både för dig och för mig. Och så säger Gud så här: om ni hör min röst, om ni lyssnar till vad jag säger och ni håller förbundet, så ska jag se till att ni upplever min välsignelse. Så ska ni få vara mitt folk och ni ska få vara ett heligt folk. En nation av präster som är till välsignelse för alla andra nationer. För att det är det som har varit Guds syfte ända från början. Gud vill återupprätta människan till det tillståndet som människan hade. När de levde i harmoni med varandra. I en ärlig och genuin relation till Gud. Det är det som Gud är ute efter. Och det är därför Gud gör det han gör. Inte minst genom att kalla Abraham och ge alla dessa löfter. Men de skulle också vara en välsignelse. På vilket sätt är judarna en välsignelse för oss som inte är judar? Jo, om du läser Romarbrevet kapitel 3 så säger Paulus att ja, det är genom dem som Guds ord har nått våra liv. Bibeln, en bok som består av hur många böcker? 66 olika böcker, delar i två stora delar. Gamla testamentet och Nya testamentet. 39 i Gamla testamentet, hur många i det Nya testamentet? 27, eller hur? Hur många av dessa 66 olika böcker som finns med i Bibeln är skrivna av författare som inte är judar? Förmodligen kanske en. Lukas. Resten är judar hela högen. Så de är en välsignelse genom att Gud har valt att uppenbara sig för resten av mänskligheten genom det här folket. Och det är genom det här folket som Paulus säger, de har fått lagen, de har fått förbundet, de har fått löfterna, de har fått härligheten. Och från dem kom Kristus Jesus som är din frälsare, Messias. Eller hur? Så vi kan lära oss väldigt mycket genom att se, följa, iaktta hur människor gör saker och ting. Och när det gäller kristen tro, när det gäller vår resa, så kan vi lära oss massa olika saker genom att följa Gud genom hela sin berättelse. Nu är det så att när du läser den här texten som vi har läst i första Korintherbrevet, så är det en väldigt utmanande text. Jag vet inte om du är medveten om vad vi läste. Men jag ska försöka göra så gott jag kan för att kunna lyfta fram det som texten, som jag upplever, vill förmedla till oss. Första Korintherbrevet kapitel 10, vers 1 fram till 13. För det första så vet du att Paulus har skrivit i en kyrka som upplever många typer av utmaningar, för att inte säga rejäla problem. Men det är där Paulus verkar, det är där Paulus försöker hjälpa de här kristna att kunna komma rätt. Och från vers 1 fram till vers 4 så beskriver Paulus det som har varit Israels vandring när de lämnade Egypten och gick in i den resan som skulle leda dem till det landet som Gud har bestämt att de ska äga. Och om du läser texten så är det fantastiska under som sker. Och vet inte om du hade velat vara med på den tiden. Men när jag tänker efter så tänk när Mose står där och han liksom, Gud genom Mose delar havet. Tänk att ha varit med och sett det. Och sen när de går korsa havet så finns Guds med under hela deras vandring. De saknade aldrig någonting. De fick mat, de fick kött, deras kläder blev aldrig gamla. Gud var med hela tiden på ett påtagligt sätt. Eller hur? Men i vers 5 så läser vi att Gud hade ingen nytta av det här folket. Hela den generationen som lämnade Egypten dog i öknen. De enda två som var till glädje, det var Josua och Kaleb. Och den generationen som föddes under den vistelse ute i öknen. Och det var den generationen som intog så småningom landet. Övriga kunde Gud ingenting göra med dem. Så i vers 6 så säger texten, det här är varningen för både dig och mig. Det som händer om har blivit ett varnande exempel. Det vill säga att vi kan lära oss genom att läsa det som har blivit skrivet, säger Paulus i Romarbrevet ännu en gång. För att det skrevs ner för att vi skulle ta lärdom av det. Hänger ni med? Lite längre ner i texten från vers 6 fram till 10 så läser vi om vilka synder folket begick. Vad som liksom gjorde att de missade målet. Och sen i vers 12 så är liksom uppmaningen om att stå stadigt, om att förbli där på vandringen tillsammans med varandra men också tillsammans med Gud in i det som Gud har lovat oss. Jag vet inte vad du drömmer om, vad du längtar efter. Jag vet inte alls var du befinner dig i din andliga liv eller i vilken liksom season du är i ditt vanliga liv. Men det enda jag vet och det enda som jag förstår är att när vi läser skriften så läser vi att Gud har kallat oss till att bli en del av det han gör. Han har gett oss en ny identitet, han har gett oss ett nytt hjärta, en ny ande. Han har gett oss en ny lagstiftning, han har gett oss nya löften om ett liv i evigheten som börjar här och nu. Är du med? Du får ta det som jag är. Jag är bara så. Så då vill jag dela med dig i alla fall 4 saker utifrån den här texten. Från verserna 1-4. Där vi läser om alla dessa mirakler som dessa människor fick uppleva. Så ska vi lära oss att tecken och under är ingen försäkring på att du och jag förblir i vår vandring tillsammans med Gud. Gör inte Gud under? Jo, Gud gör under. Han gör tecken. Han är med hela tiden och välsignar våra liv. Så pass mycket att vi ibland oftast lägger inte märke till det. Men det är ingen försäkring på att du kommer att förbli i din vandring tillsammans med Herren. Det enda som hjälper dig och mig i vår trosvandring tillsammans med Gud är att se till att vi är upptagna med att fördjupa, upptäcka, förnya vår relation till Jesus Kristus. Det är det som är din kallelse. Paulus säger att Gud har kallat oss till att leva i en gemenskap med honom. Det är din stora privilegium. Det är en stor förmån att du, framförallt jag, som är en man med många fel och brister. En syndare, fast det finns en skillnad. Jag är förlåten. Och det är en rejäl skillnad. Och synden är inte längre en herre över mitt liv. Guds ande finns där. Och kan du med din mun bekänna Kristus Jesus är Herren, så finns Guds ande i ditt hjärta. Så det enda som kommer att försäkra att du förblir i det som Gud har kallat dig att göra och leva i är att du tar vara på möjligheten att upptäcka, fördjupa, finslipa och förnya din relation till Gud. Och när vi talar om din relation till Gud så tänker vi ofta så här i väst att det handlar mellan mig och Gud. Jo, det handlar om det, men inte enbart om det. Det handlar om relationen till övriga i Kristi kropp. Det handlar om relationen till kyrkan. Och till det som Gud håller på att forma och låta växa fram här i Hässleholm. Det handlar om att tillsammans anamma kallelsen, visionen till att erövra den här staden för Kristus Jesus. Är det det vi drömmer om? En sak är säker, om vi ska kunna ha en förutsättning för att kunna förverkliga detta så behöver vi inte förlita oss på yttre grejer. Inte på fantastiska under och tecken. De behövs, men det är inte det som kommer att hjälpa oss. Och det som kommer att hjälpa oss är att du och jag ödmjukar oss inför Herren och bekänner vår beroende av Kristus Jesus hela tiden. Jesus sa så här i Johannes evangeliet kapitel 20, vers 29. Därför att du har sett mig, tror du, saliga, lyckliga är de som tror fast de inte har sett. Jag har aldrig sett Gud, mina vänner. Jag har aldrig sett en ängel. Jag har aldrig sett himlen öppnas. Men jag vet att Gud finns. Vet ni varför? För att Kristus Jesus förändrade mitt liv. Och från att vara en nobody i det här landet så har jag blivit ett Guds barn i det här landet. Och därför vill jag ge tillbaka till det här landet, till ert folk, lite av det som jag har fått. Och det bästa som jag kan förmedla vidare till det svenska folket i det här landet är Kristus Jesus själv. Så under och tecken, amen, de behövs. Men det är inte det som kommer att hjälpa dig i grund och botten i att förbli, i att vara där du är kallad att vara. Det är relationen. Det är vår beroende av Gud. Det är vår öppenhet. Det är vår mottaglighet till Gud. Vi kan tillbringa ett helt liv i kyrkan men ändå vara långt borta. Du kan vara här denna morgon med ditt hjärta någon annanstans. Men gör inte så. Begå inte det misstaget. Idag är frälsningens dag. Idag är dagen som Herren har gjort. Är det inte det vi säger? För att möta dig, för att välsigna dig, för att uppmuntra dig. Du har chansen idag. Morgondagen vet ingenting om. Jag kanske inte ens finns imorgon. Gårdagen kan vi inte göra någonting åt det för att den har redan passerat. Det enda som spelar roll, det är det som händer här och nu. Och just nu så är du här, så är vi här och Herren är här. Det är det som är det viktigaste. I vers 5 så läste vi att Gud kunde ingenting göra med alla dessa människor. Att Gud fann inte behag till dem. Men vad är det Gud är ute efter? En del menar på att Gud är ute efter att göra livet surt för oss. En glädjedödare som inte gillar vi festa, som inte gillar vi är glada, som inte gillar vi lever livet. Nej, låt mig bara tydliggöra för dig. Gud är inte intresserad av det. Gud vill inte ha din tid, dina pengar eller dina gåvor. Ingenting av det. Vet du varför? För att Gud i grund och botten, han äger allt. Allt är hans. Han behöver varken mig eller dig. Däremot så har han gått med på att begränsa sig själv. Och låta dig och mig finnas i det han vill göra mitt ibland oss idag. Är inte det fantastiskt? Idag så har jag svensk pass. Jag är född i Chile, kom hit när jag var 16. Jag kan nästan röra mig fritt utan större problem. Det kunde jag inte göra innan. Det är en stor föremål av våra svensk. Och jag försöker göra bra ifrån mig när jag säger att jag är svensk medborgare. Men vi har fått en högre kallelse. Större privilegium av våra Guds barn. Vi är en del av Guds folk. Guds utvalda folk i den här tiden. Det är en större privilegium. Men vad är det Gud är ute efter om inte han vill ha mina pengar, min tid, mina gåvor? Jo, lyssna på det här. Första Samuel kapitel 15, vers 22. Då sa Samuel, har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. Vad är det Gud förväntar sig? Det här kommer det magiska ordet. Vet du vad det är? Lydnad. Att vi är lyhörda. Det gillar Gud. Gillar inte ni föräldrar när era barn gör som ni säger? Tyvärr så brukar barnen inte göra som vi säger. De gör som de ser oss göra. Men lev du troget Herren. Vandra och lev med Herren. Så kommer tidigare eller senare myntet att trilla ner i deras liv. Och ändå kommer de lägga märke till att de kommer att finnas här mitt ibland oss. Kommer att lyfta sina händer och prisa Herren tillsammans med dig. Se till att du är äkta och genuin. Så kommer det tidigare eller senare att ske. Det är Gud som tar hand om det. Men vad är det Gud är ute efter? Att vi är lyhörda. Att vi lyssnar in. Nya testamentet talar om att vara ordets hörare. Men också dess görare. Det vill säga, vi är kallade till att lyssna. Tro till oss och samtidigt är vi kallade till att agera och handla. Det finns en koppling mellan det vi bekänner och det vi gör. Och ju starkare koppling som finns mellan det vi säger, det vi tror på och det vi lever, desto starkare vittnesbörd kommer du att ha i ditt liv. För vi är kallade till att höra och handla. Handla och höra. Visa att vi är lyhörda. Men Carlos, ingen har sagt detta till mig. Jag tror att det här med att vara troende kristen handlar om att bli medlem i kyrkan. Nej, mina vänner. Det handlar om att Gud blåser liv i ditt hjärta. Om att Gud öser av sin ande över dig på sådant sätt. Att det skapar de rätta förutsättningarna för att du ska få leva det kristna, genuina livet som Bibeln talar om. Och det där kan enbart Gud göra i våra liv. Men när det undret har skett, det var det vi pratade med ungdomarna i fredags. Den gemensamma nämnaren i din resa, min resa, vår resa, det är att någon gång där så födde Gud dig och mig på nytt. Och när det sker så finns det förutsättningen i våra liv för att älska Gud, tjäna Gud, lyda Gud och leva med Gud. Fram till dess så finns inte det. Vad är skillnaden mellan religion och ett kristet liv? Skillnaden är att det kristna livet börjar med att Gud blåser liv i dig. Ett nytt hjärta, en ny ande. Som skapar de rätta förutsättningarna för att du och jag ska kunna vara lyhörda. Så en tro som är genuin, som är äkta, som håller, är alltid en tro som ger rätt respons till det som Gud säger. Och ni ska älska mig av hela era hjärtan. Får höra? Vi ska älska Gud med allt det vi är och allt det vi har. Det är utmaningen. Men fram tills vi inte blir födda på nytt så kan vi inte älska Gud. Så vad är det Gud förväntar sig? Jo, han förväntar sig att vi ska vara lyhörda. Vad var det som hände och som gjorde att dessa människor missade målet? Jo, det var synden i deras liv. Vet du vad synden är? Att missa målet. Synden är att vara upptagen med allt annat som inte leder någonstans och som inte Gud vill att du ska få erfara, för att han vet att det leder ingenstans. Däremot det som Gud gör, det ger liv och liv i överflöd. Jag har kommit för att ni ska få upptäcka och uppleva livet. Fienden däremot, han har kommit för att slakta, döda och förgöra. Enkelt. Väldigt tydligt. Vad Kristus vill, det är att förmedla liv. Och du får den möjligheten varje dag. Den är till för dig den här dagen. Vad var deras fel? Jo, de visade en benägenhet till det onda, till att göra det motsatta som var Guds vilja. De kunde inte vara Guds trogna. De kunde inte förbli i sin kallelse. I den roll, i den uppgiften som Gud hade kallat dem att göra. De gnällde lite grann. Vet du hur många gånger Israels folk vände sig mot sin ledare Mose i gnäll och otacksamhet? Vid 7 olika tillfällen så gjorde människorna uppror mot Mose, Herrens tjänare. Så pass att Gud säger, du, jag är trött på detta. Jag förintar hela högen. Jag skapar ett nytt folk. Och Mose säger, nej herre, låt det inte ske. Ge dem en chans till. Vet du vad som händer när våra liv som troende människor, nu talar inte jag till icke-troende personer, utan troende personer som är på nytt födda, som har Guds ande i sig, som älskar Herren. Jag tror att när vi missar målet, när vi missar perspektivet, när vi liksom inte ser det framför oss, det som är målet för våra liv, för vår församling, så blir vi upptagna med massa andra saker som inte är det som Gud har kallat oss att göra. Därför ska du titta upp, resta upp, lyft upp din blick och se på det som Gud har förberett för dig, för er och för din familj och för församlingen här i Hässleholm. Genom att göra det så kommer vi att hålla oss upptagna med det som är tänkt att vi ska vara upptagna. Jo, livet med Gud innefattar frid, glädje, tro, uthållighet, självbehärskning. Är inte det alla människor vill? Och det vill Gud ge till dig och mig. Så vi ska inte missa målet. Vi ska inte låta synden vara Herren i våra liv. Utan vi ska bekänna att det är Kristus som är Herren i våra liv. Och därför ska vi presentera oss själva. Allt det vi har i en levande heligt offer för Herren. I tjänst för Herren. Var upptagen med Gud så kommer saker och ting att lösa sig. Känner du att du inte är tillfredsställd med din tro, med det kristna livet, sök med av Gud. Be, läs, fira gudstjänst, var engagerad. Ring pastor och säg, pastor, vad kan jag göra? Vad behöver du hjälp med? Vad ska vi göra tillsammans? Och då kommer du att vara mer mottagligt och upptagen med det som Gud vill. Så synden får oss att missa målet. Men livet med Gud ger oss möjligheten att erfara det fantastiska. Det rikedomen i det kristna livet. Jag är en man i sina bästa år. Jag ska inte säga hur gammal jag är. Men jag har precis fyllt 50. Jag kom hit när jag var 16 år gammal. Bakom mig lämnade jag familj, skola, drömmar, flickvän, fotbollslaget. Och kom till ett nytt land, en ny kultur, ett nytt språk som jag har lärt mig någorlunda bra. Allt var så annorlunda. Och under många år så gnällde jag på Gud. Jag växte upp i ett religiöst sammanhang. Mycket religiösa. Mycket, mycket. Korset, biblar fanns alltid tillgängliga. Bilder och alla möjliga slag. Men inget liv. Jag visste inte vem Gud var. Och de första åren här i Sverige var inte lätta. De var jobbiga, utmanande. Och jag gnällde på Gud gång på gång. Varför jag som hade en lysande framtid där nere i mitt land? Det har passerat cirka 34 år. Och det bästa som kunde ha hänt mig var att jag blev frälst i det här landet. Det är det bästa. Det har förändrat mitt liv. Det håller på att förändra mitt liv. Allt det jag är, allt det jag har och allt det jag är på väg att bli är enbart tack vare Guds nåd. Gud är god, mina vänner. Han älskar dig, han älskar oss, han vill det bästa för oss. Han har en underbar plan och syfte med våra liv. Och du som har kommit hit precis som jag, du som kom hit med andra mål, med andra förhoppningar. Men inte alls liksom, men tro på att Gud skulle uppenbara sig här för dig. Låt mig säga så här, vet du varför Gud har tillåtit dig komma till det här landet? Det är för att det var här du skulle möta honom. Och det var här du skulle engagera dig och känna honom. Och vara till glädje och till välsignelse för det här folket. Det är därför att vi är här. Vi är här för att ge tillbaka till det svenska samhället, till det svenska folket. Allt det som de har gett under så många decennier. Alla missionärer som kom till Sydamerika, som har gjort fantastiska, underbara verk. Allt det ska vi ge tillbaka till henne. I Jesu namn. Tycker inte du att det låter intressant? Texten som vi läste säger att en av de grundläggande utmaningarna i det kristna livet är frestelsen. Om jag säger så, har du någonsin upplevt någon slags depression? Du kanske säger nej, Carlos. Jag är en troende människa. Jag är väldigt positiv, väldigt social och glad. Okej. Har du någon gång upplevt att du är i behov av hjälp för att kunna se vad du ska göra i framtiden? Du kanske säger nej, Carlos. Jag läser Bibeln. Jag litar på Gud och jag tror att Gud är med mig så jag vet vad jag ska göra. Men om jag ställer frågan, har du någonsin upplevt frestelsen? När vi talar om frestelse så talar vi om min verklighet, din verklighet, vår verklighet. Det är en del av livet. Prövningar tillåter Gud för att kunna forma fram egenskaper, karaktärsdrag som gör att du och jag blir mer lika Kristus för varje gång. Gud tillåter prövningar, han prövar oss. Frestelsen kommer inte från Gud, kommer från fiende vars mål är att du ska göra det motsatta till det som är Guds vilja. Men texten säger i det vi läste med att Gud kommer aldrig tillåta att du och jag prövas över vår förmåga. Utan han kommer alltid att ge en utväg. Låt mig tydliggöra att uppleva frestelse är inte fel, det är inte synd. Att ge efter frestelsen, det är synd. Hänger ni med? Att frestas är inte synd, men att ge efter är synd. Det fanns en filosof som heter Oscar Wilde i förra söket som sa så här. Det bästa sättet att bemöta frestelserna är genom att ge upp. Men kan du tänka dig om vi levde på det viset och släppte loss alla impulser? Alla mörka tankar. All den inre kamp som många gånger pågår i våra hjärtan. Tänk om vi bara släppte loss och så allt det vi tänkte och gick och liksom var upptagna med. Det skulle inte fungera, eller hur? Nej. Gud kommer aldrig att låta varken dig eller mig prövas eller testas på sådant sätt att vi inte får möjligheten att finna en utväg utåt. Så låt mig avrunda med följande. Om det första var att mirakel och under är en del av det kristna livet, men de är inte avgörande för att du ska förbli din vandring tillsammans med Gud, utan det som kommer att hjälpa dig är att upptäcka, fördjupa, förnya din relation till Gud. Så ska du också vara medveten att det som Gud förväntar sig av dig och mig är att vi ska vara honom trogna, lyhörda. Att vi ska lyssna på vad han säger och att vi ska agera utifrån det. Och när vi läser att de möter frestelser, att de möter prövningar, så ska vi vara medvetna att det är en del av det kristna livet. Det är så livet fungerar. Det är så saker och ting är strukturerat. Vi kan inte förneka att det finns prövningar, som vi kan inte heller förneka att det finns frestelser. Till och med Jesus blev frestad. Eller hur? Låt mig ge bara två utmaningar och med detta avslutar vi. Jag skulle vilja inbjuda dig till att ta ett beslut. Bestäm dig för att ta tag i din relation till Gud. Bestäm dig för att fördjupa den. Bestäm dig för att förnya den. Bestäm dig för att säga, Herre, från mig idag och framåt så ska vi gå med dig. Så ska jag vara öppen mottaglig för det som du har att säga. För det andra, när du ändå säger det, gör det väldigt konkret. Var med i kyrkan. Det här är din andliga familj. Det här är din nya familj. Det här är dina systrar och dina syskon. Det är här vi ska hjälpas åt att vandra tillsammans som Guds folk. Medvetna att ingen av oss är stark nog för att kunna klara av den här resan själva. Judarna klarade inte av det. Och gång på gång så visade Gud sin kärlek, medlidande, förlåtelse. De är inte där de borde vara, men de kommer att komma in igen. Mycket tack vare att vi som kristna ska förmedla evangeliet till dem och presentera Jesus som deras messias. Men framförallt ska du vara medveten att ingen av oss är stark nog för att klara av det här själva. Det har aldrig varit tanken, utan det är alltid tanken att vi är ett folk. En kropp med många lemmar. Intar din plats. Använd din gåva. Var med och tjäna. Var glad och tacksam för det som är. För allt det du har. Och för det tredje, var medveten att det finns en andlig verklighet. Prövningarna kommer, frestelserna kommer. Dessutom så finns en fiende som vill fördärva, förstöra allt det som Gud vill göra i våra liv. Men det är inte längre han som har äganderätt på våra liv. Utan numera är det Kristus Jesus som har det. Därför säger Paulus att Gud kommer alla tillåta, varken du eller jag, prövas, frestas över vår förmåga. Utan Gud kommer alltid att ge en utväg. För att du och jag ska komma ur segrande ur den situationen. Amen.